Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Filip och Patricks podcast. Vi är tillbaka i samma rum det här avsnittet och det känns väldigt tryggt att sitta här och kunna titta dig i ögonen, Filip, när jag pratar med dig. Ni finner oss i vanlig ordning på iTunes och Podomatic.
Prenumerera på oss.
Prenumerera gärna. Mycket viktigt. Och hör av er till filipopatrick@gmail.com med precis vad som helst.
Vad som helst.
Nu kastar vi oss ut bara.
Jag vill förtydliga också att det är viktigt för er skull att ni prenumererar, inte för oss.
Nej, vi skiter inte i det visserligen. Det hade varit en lögn att säga.
Ja.
Men det är viktigt för er.
Det är viktigt för er. Då är det viktigt för oss.
Precis.
Bumper tack.
Vad sa du?
Yusaku Matsuda!
Jag kommer aldrig kunna stava.
Yusaku!
Yusaku!
Matsuda!
Matsuda. Yusaku Matsuda.
Ja.
Där. Ja. Vill du berätta lite hur vad det här grundar sig?
Ja, precis. Det är kul för jag fick en länk bara på min feed på Facebook typ idag, nyss.
Ja.
Och... då var det bara en bild och så stod det så här: Google your Google something like this. Och så var det en bild på googling där det står died och så ett datum och ett årtal.
Mm.
Och så ska man skriva in sitt födelsedatum då.
Ja.
Och sen står det the person that first pops up was you in your last life.
Mm.
And your past life.
Precis, den person som då dog på det födelsedatumet som är ditt.
Blev jag, så att säga.
Det var du.
Ja.
Så att när han lämnade världen så kom den här formen av Filip in i världen.
Precis.
Ja.
Eller Yukusaku den Matsudai!
Just det. Exakt.
Mm. Så att jag gjorde det här för att det är en kul grej att göra. Det kändes väldigt harmlöst. Många sådana här Facebook-grejer. Det är så här, svara på 20 frågor. Och så
jag orkar inte!
Ja, exakt. Ja. Och det var bara så enkelt. Bara in på Google och göra det här och första bästa. Så här, snabbt, enkelt. Jag älskade det.
Jag tycker ändå så här, för du är rätt flitig att skicka, om man tittar på exempelvis den rådande konversationen mellan oss två på Facebook.
Ja.
Messages liksom. Då är det ju du som har matat in länkar och så vidare.
Ja.
Det är väldigt tyst från min sida. Jag är otroligt passiv i den konversationen.
Ja.
Men du har ju en annan aktivitet på internet.
Ja.
Jag tycker att ibland att jag förstår inte när du hittar tiden att sitta och göra sådana här saker.
Men det dyker bara upp. Jag prenumerererar på en sån här. Det där var typ 9gag eller något. Och så bara dyker upp min fil så gör jag det. Så bara, vad kul det här. Alltså, sen är det inte alltid det så jävla sjukt som det råkade bli den här gången.
Nej.
För när jag sökte då på died 6th November 1989 när jag är född.
Mm.
Då dök det upp den här japansk man vid namn Yasaku Matsuda. Och han då. Vill du läsa om mig?
Ja, absolut.
Eftersom du har datorn framför dig.
Mm. Jag har nu Wikipediat fram den här. Yusaku Matsuda.
Yusaku Matsuda.
Yusaku Matsuda.
Exakt. Vem var
bättre,
han?
Eller?
Ja, tycker jag.
Bra. Okay. Yusaku Matsuda.
Mm.
September 21st 1949
mm.
till November 6th 1989. Alltså din födelsedag.
Min födelsedag du kan på.
Was a Japanese actor in Japan. He was best known for roles in action films and a variety of television series in the 1970s, as well as a switch to a wider range of roles in the 1980s. His final film appearance was as a villain, Satu, in Ridley Scott's Black Rain. Har du sett den?
Nej. Nu måste jag göra det.
Ja.
Jag, nej.
Ridley Scott, då kan man tänka att den är väldigt actiondrypande.
Ja, och att den är
väldigt
stor. Alltså,
absolut.
Han är ju en enorm. Och sen, läs sista raden där också. Ja.
He is considered one of Japan's most important film actors.
Det är sjukt. Det var alltså jag i mitt förra liv. Han blev ju bara 40 år.
Ja.
Så jag kan ju ha det som riktmärke sen. Så jag kommer dö tidigt.
Han hade ett ganska trassligt liv här också, va? Skilde sig och så vidare.
Ja, han hade ett barn med någon han skilde sig med. Och så tre barn med änkan han hade efter sig.
Michiko Kumamoto. Divorced. One child.
Sai.
Ja, men Miyuki Kumagai. Var han gift med tills han dog. Och
ja,
med henne hade han tre barn.
Ja, exakt.
Mm.
Det är sjukt kul.
Det är väldigt roligt också, just eftersom att du har ju någon form av go-to-karaktär.
Ja.
Li Qing. Men det är väl kanske snarare en kines.
Vi har ju etablerat honom som kines.
Ja.
I vår relation.
Eller är det en... en,
det är en asiat. Det är en asiat. Så han kan gå under, han kan gå under radarn, ah, så exakt. Japan förmodligen också. Ja. Och det är ju Yakuza Yusaku Matsuda i mig som talar.
Ja, men det är ju det. Ja. För att det här är ju en karaktär som jag vet att du håller väldigt varmt om hjärtat.
Jag älskar
honom. Väldigt många människor i vår omgivning och som har fått ta del av den här karaktären finner väldigt attraktiv.
Ja, det är väldigt
för den här karaktären Li Qing var ju med i Lyckolisas resa som blev som slutproduktion.
Han var vagnmakaren.
Han var vagnmakaren i August Strindbergs Lyckopers resa som gjorde som Lyckolisas resa.
Vår regissör, Fredrik Hiller då, han gillade ju den så mycket så han stoppade in han lite överallt när han kunde. Liksom, kan vi skiter i den rollen, vi kör Li Qing istället. Ja. Du får skita i din andra roll. Står Li Qing. Så den var ju även älskad från de allra flesta håll.
Det hänger ju kvar. Det är fortfarande vänner i min vänkrets som egentligen inte känner dig, som ibland kommer fram att imitera det, precis. Imitera Li Qing framför mig.
Det är synd att det inte finns egentligen band. Det finns ju bandat. Men det är synd att det inte finns att se någonstans nu. För vi borde ju länka, tycker jag, på något sätt. Så att man kan se det här. Men eftersom det är teater så blir det svårt. Det var där liksom.
Men det filmades väl?
Jo, det gjorde det. Men det har ju inte vi hittat än. Nej. Jag får hämta det. Jag har tagit kontakt med Thomas faktiskt. Angående det. Nu nyligen i veckan. Så vi får se.
När du inte sitter på Facebook och följer de länkar saker som dyker upp i din feed. Kan man googla?
Ja.
Died. Det borde vi ju ha med. Det har vi.
Ja, jag vet.
Ja, just det.
Vi klipper in det här sen.
Sen
trycker du died.
9 september.
Mm.
September.
Och så årtal också.
1988.
Vad spännande. Vem blev det?
Det första. Leroy McGurk.
Oj! Vem är det? Berätta om Leroy McGurk.
Mm, absolut. Sen får vi etablera kontexten för det här.
Nej.
Och lägga innan. Jo, men det måste vi göra.
Ja,
Leroy Michael McGurk.
Mm.
December 13, 1910 till September 9, 1988. Was an American wrestler and professional wrestling promoter.
Yeah. Ja då!
He was involved in professional wrestling for more than 50 years.
Det är så jävla bra.
As one of the longest surviving members of the National Wrestling Alliance, NWA. He was affiliated with a promotion from 1949 to 1982. Cool, dude. Leroy McGurk.
När dog han? Eller hur gammal blev han, menar jag?
77 blev han. Alltså.
Okej. Okay. För min blev ju 40.
Det var lite sorgligt.
Ja.
He was born in Garvin, Oklahoma. He suffered the loss of his father before he was 12 and had to endure the loss of sight in one of his eyes due to a swimming mishap. Ja, slarvigt.
Låt som du. Ja. Jag har tappat ögon när jag simmar.
Jag åkte ju skidor och fick en gren på tappat öga. På riktigt, när jag var i Kittelfjäll.
Men du skadade dig ju faktiskt inte. Han skadade dig sig på riktigt.
Det var väldigt nära dock.
Ja.
Det var ju blodsutgjutelse. Men ja, ögat är kvar.
Och du,
liksom. Ingen reducerad syn. Här.
Nej, det är ju reducerad syn som är det viktiga. Eller? Annars hade de inte ens nämnt det om det bara var så att han gjorde illa sig en gång i ögat. Så här, ja, jag gjorde illa mig i knät när jag var 5. Men det är, så här, det är ingen händelse som går ner i historien. Men det kan komma igen.
Nu hittar jag ju parallellerna här.
Du söker ju som fan.
Professional career. After graduating from college, McGurk went to work for Sam Avey.
Okay.
On March the 5th. För att min systers födelsedag.
Nej!
1934, he beat Hugh Nichols in Tulsa for the World Light Heavyweight Championship.
Åh, då har han varit världsmästare alltså.
He was also endorsed by the National Wrestling Association.
Det är ju skitcoolt.
Mm. Det var lite små och coolt faktiskt.
Fan vad soft. Att båda vi är i underhållningsbranschen i vår förra liv. Det är otroligt. Hur som helst, ska vi sätta igång?
Ja!
Vi måste som sagt vänta ut introt bara som vi håller på att tona ut nu. Bam, bam, bam och så vidare.
Jaha, det är inte intro till månadens moralkaka, den kommer snart.
Ja, den kommer nu. Månadens moralkaka. Är du taggad?
Absolut, kör.
Fan kul.
Hit me in the face.
In the face with a...
In the uvula.
Yes.
I don't have a uvula.
Vi har alltså månadens moralkaka på det här.
Mm. Kan vi inte göra som så att Li Qing får gästspela lite här nu, eftersom vi har pratat om honom. Min, och läsa upp månadens moralkaka.
Precis, mitt tidigare liv då.
Ja, just det.
Får figurera här nu.
Men då var alltså Yusaku Matsuda.
Yusaku Matsuda! Ska han köra?
Ta det iväg.
Okej. The expensive treatment! Your partner is dying from an extremely rare disease. Luckily, a cure has recently been invented by a druggist who lives very close to you. The druggist is selling the cure for 10 times the amount it costs him to make it. You try and raise the money, but even after borrowing from friends and taking a loan from the bank, you can only amount to half of the price. You go to the druggist asking to pay half now and half later, but he refuses, saying he invented the cure and is determined to make money off of it. You beg him over and over, saying your wife will surely die before you can raise the full amount, but he refuses. Do you break into his house in order to steal the antidote? No harm will be done to anybody, but you will receive 1 year of jail time. Förstod du något?
Ja, det var ju lite filter som det här texten filtrerades igenom nu. Men det var bra.
Det var filter, sa du?
Det var lite filter som texten filtrerades igenom i form av den här asiaten.
Ja.
Så att det tog lite längre tid att fatta.
Man var tvungen att lyssna ordentligt.
Men jag tror att det är för på plats.
Det som är skönt med att det är en podd är att folk kan gå tillbaka och lyssna om. Så jag orkar inte.
Det var något ord, house, som
flyttade
iväg till Irland.
Helst, ja! jag kände det också.
Mm. Mitt livs kärlek ligger för döden.
Mm.
Och
Hon kommer dö.
Hon kommer att dö oundvikligen.
Mm.
Men räddningen finns i form av ett botemedel.
Mm.
Som en drogare.
Ja.
En drogmissbrukare.
Nej, alltså druggist är ju mer än en pharmacist.
Okej. Okay.
Eller så en...
Vad är det för snike till mina svin? Okej.
Okay. Det är lite chill, lugn.
Det är lite chill. Någon form av alkemist.
Ja. En kemist.
Ja, en kemist som då har ett botemedel i sitt hem och lyckligtvis så bor den här.
Jag tänker att han har sitt labb i källaren och så...
i mitt hus.
I hans hus.
I hans hus. Ja, och det är bara 100 meter bort.
Ja, exakt. Samma kvarter.
Ja. Och han vägrar då att ge mig det här.
Mm.
Om inte jag betalar enorma summor pengar.
Ja.
Närmare bestämt 10 gånger den mängd som det har kostat honom att framställa det.
Exakt. Mm. Det är väldigt smalt.
Jättesmalt.
Det är väldigt leaching nu.
Jag lyckas få fram halva beloppet.
Mm.
Men han vägrar.
Mm.
Mitt livs kärlek kommer dö. Alternativet är att bryta sig in i hemmet. Ingen kommer att skadas. Och jag får sitta i fängelse ett år.
Yes.
Jag gör det. Ja.
Du gör det, ja.
Ja.
Part 2! You have to kill him in order to get to it. No jail, because it is the perfect murder.
Ingen kommer märka något.
Mm. Ta hans liv. Du stagear det som självmord. It is the perfect murder.
Jag är inte kapabel att mörda någon.
Okej.
Okay. Jag är inte kapabel att mörda någon.
Nej, jag förstår det. Jag tycker att den är svårare. Du tar året, men du tar inte ett liv. Det är ju rimligt, tycker jag.
Ja. Jag tänker inte ta ett liv. Frågan är, i den desperation som man då skulle befinna sig i.
Hon dör
i den situationen,
Patrick.
Exakt.
Andrew.
Så kan jag, vet jag faktiskt inte. Andrew?
Ja, han, du tog ju hans liv för att rädda.
Ja, det
the love of your life.
Det gjorde jag ju i förra veckan.
Så, ja. Jag. Så jag tänker, om du tänker lite samma sak nu. Att nu får du ingen mord, ingen vet om det. Din fru vet inte ens om att du har begått ett mord.
Men jag kommer att bekänna det här.
Ja, du får ju välja själv då om du vill bekänna det, såklart, för henne. Det är ett val du själv får göra.
Men vad är den här liching för en människa? Får man veta det?
Han är ju väldigt snål. Och han förtjänar förmodligen att dö. För han gör ju så här mot andra.
Det står ingenting om det i det här scenariot.
Men jag hittar ju på det här nu. Att han är en vidrig människa, liksom.
Ja, men det står ingenting angivet.
Nej, alltså han har ju inget namn heller. Vi har gett det till leeching.
Mm, okay.
Men jag tänker att han gör ju så här hela tiden. Han är ett geni av Guds nåde. Så han kommer ju på såna här cures lite då och då.
Mm.
Och sen så ska han få pengar för det, liksom. Sneaky bastard.
Alltså jag hade ju hellre då begått ett himla bankrån.
Ja, och tagit
han. Tagit de pengarna. Ja. Tagit smällen för bankrånet. Betalat botemedlet. Min fru blir botad. Jag får sitta i fängelse i 10 år. Ja, det hade jag gjort.
Ja.
Men det var inte med i scenariot.
Nej, det,
men den vägen
det
kanske hade gått då. Ja. Ja.
Då dör ju ingen. Det viktiga är att någon dör nu.
Ja,
du kan få, du kan få göra det om
det elementet du måste in här.
Du får göra så om du vill om ja. Du dödar en vakt. I det här rådet. Då får du göra exakt.
Jag är inte kapabel att döda någon.
Nej, okej. Okay. Fast Andrew, han råkar ut illa så han slängs över relingen direkt.
Men han skulle ändå dö om en månad.
Mm. Han var japan. Jag har ju nyligen varit på Stadsteatern.
Mm.
Och jag såg Sweeney Todd.
Just det.
Med en vän.
Med Peter Jöback.
Med Peter Jöback.
Och Vanna Rosenberg.
Det var skitbra.
Ja.
Det är någon som bygger om nu. Det var skitbra på riktigt. Och jag tänkte på konkreta skillnader mellan varför Stadsteatern och Sweeney Todd totalkrossade Dramaten och Wojciech. Som vi var på förut.
Mm.
Därför, om vi börjar med Sweeney Todd. Så jävla bra gjort rakt igenom. Och framförallt, det uppskattade så mycket. Var att det var väldigt enkelt att hänga med. Alltså, det kan ju låta knäppt. Att det ska vara så svårt. Och det ska vara så djup och bottnat och så. Det fanns ju också. Mm. Men grundstormen var väldigt klar och tydlig. Trots att allting till 95% sjöngs. För det kan vara väldigt mycket som tappas som man inte hör för att det är en lång ton eller vad fan var det där för ord och nu, vad hände där. Allting var skittydligt från start till slut liksom.
Ja.
Allt var liksom verkligen så jävla bra och så skitbra gjort allting. Alla lösningar på, jag har inte sett filmen men jag har ju hela tiden fått frågan, men hur löste de det här från filmen och det där. Och för mig kändes allting så jäkla klockrent rakt igenom och de såhär ändrade runt scenografin och hela scenen och det var skitbra rakt igenom.
Mm. Mm.
När vi såg Wojciech för ett tag sedan så de hade ju en helt fantastiskt bra scen har jag sagt flera gånger.
Mm. Scenbilden,
scenbilden var helt makalös. 6 meter hög ramp.
Mm.
En halv ramp kan man säga. Som en rutschkana ner ut till publiken.
Mm.
Som alla gjorde entré via också. Mm. Genom att bara åka på den här rutschkanan ut i publiken.
Det gav ju väldigt svindlande intryck.
Vi satt ju på
jag
balkong.
Kände att jag blev lite höjdrädd när jag satt och såg det.
Ja, och vi satt på balkong liksom långt, långt bak. Och ändå kände sig så jäkla mäktigt. För de var så små i jämförelse med den här typ 6 meter.
Enorma väggen liksom.
Fantastiskt snyggt gjort alltså. Mm. Verkligen. Och bara scenen förmedlade så himla mycket i sig.
Mm.
Men för mig, tyvärr, så slutade det. Det som var bra med Wojciech där.
Mm.
Och det är mycket förmodligen på grund av att jag hade inte läst på om Wojciech. Jag hade ingen aning om vad det handlade om. Det var Erik En som hade huvudrollen.
Mm.
Dramatisk, eller konstnärlig ledare på Kalle Flygare.
Mm.
Så det var någonting man, alltså jag ville verkligen se.
Mm.
Jag har en väldigt hög ribba på Dramaten. Alltså när jag går på Dramaten tänker jag, nu ska jag få se de bästa skådespelarna i landet göra det bästa som finns ungefär. Och det är kanske ganska så taskigt. På sätt och vis. Men det är lite det som ligger i mig när jag går in och ser. Och framförallt när jag får se den scenbilden som var så är det så här: shit, fuck, nu är jag där det är som bäst.
Mm.
När dessutom scenen ser ut som den gör. Det här är helt makalöst.
Mm.
Men som sagt, det jag hade så himla mycket svårt med Wojciech var att det var så svårt att hänga med. Mycket kanske för att jag inte hade läst manus eller läst på någonting. Det var svårt att höra vad de sa, tyckte jag.
Okay.
Jag tyckte deras spel var ganska överdrivet ibland. Jag tyckte det var mycket överspel. Och då satt vi ändå på balkong. Liksom. Och precis de sakerna. Jag satt fan på 12:e raden när jag såg Sweeney Todd. Och det kändes inte överspelat någon gång. Möjligen att det var
lite... De körde mikrofoner där, va?
De körde mikrofoner. Skitenkelt. Så löser man det problemet liksom. Mikrofoner, alla hör. Bra. Då behöver man inte överdriva åtminstone sången och talet så mycket. Utan då, det kommer fram ändå. Och vid flera tillfällen så... Alltså man såg inte ens munnarna röra sig liksom. Och man hade ryggen mot publiken och allting. Men det funkar ju för man var ju mickad. De var ju mickade.
Mm. Mm.
Så det funkar ändå. Det gick skitbra liksom. Det gjorde ingenting. Det var bara ännu ett knep de kunde ta till. Att ha konkret ryggen direkt mot publiken vid ett par tillfällen där man bara, oj, okej, ja men det funkar. Man hör ju vad han säger liksom. jättetydligt liksom. Men trots att det var, och det kan vara för att det var musikal, så man kommer undan med mycket så här, ha, jazz händer och så här, lite överdrivet, blä, blä. Men då är det ju så.
Det hör musikalen till.
Det hör musikalen till. Det ska vara så.
Man förväntar sig att det ska vara så.
Jag vill att det ska vara så. Ja. Och det är så. Liksom, oavsett om man vill eller inte.
Mm.
Och det var inte så överdrivet ändå. Men det fanns ju där. Mm. Och jag uppskattade det.
Mm.
Medan på Dramaten känner jag att det blev bara för stort för mig. Trots att vi som sagt satt långt bak på balkongen, liksom, så tyckte jag att det spelet var för överdrivet. Och man hörde inte vad de sa. De skrek så mycket. Det var inte mickat liksom.
Nej.
Det var så stora röster och bullrigt liksom stundtals. Och jag blev ju ledsen av att jag tyckte att det var så dåligt och hade svårt att förmedla det. Jag svårt att, eller kunna erkänna det för mig själv först. Att så här, det här var jättedåligt och det var ändå Dramaten. Så jag blev lite så här tyngd av det. Och så gick jag på Sweeney Todd häromdagen och så bara, pang, hur jävla bra som helst. Och bara så här, det är inte svårare än så här egentligen.
Nej. Då ska man ju också veta att det här spelsättet, det är ju ett medvetet val. Ett
ja.
Konstnärligt val.
Precis.
Och det, alltså så här, sen är det klart att jag förstår ju självklart att Wojciech, den här uppsättningen som vi såg, det var ju väldigt stilistiskt och förhöjt formspråk i allt liksom.
Mm.
Men det är ju han, tyska regissören, som har varit och gästregisserat på Dramaten.
Precis.
Som är otroligt uppskattad och upphöjd i hela Europa.
Ja.
Men
jag vill bara vara tydlig att jag säger inte att det här är skillnaden som alltid är mellan Dramaten och även bara säga det.
Ja.
Att det här var de här två produktionerna.
Mm.
Och självklart så är det ju som sagt val som man gör på vägen.
Ja.
Just de här specifika produktionerna. Ja. Men ja.
Då ska man också veta att den här typen av teater tilltalar ju en mindre grupp människor. Och det krävs ju att man är införstådd dels med berättelsen i sig för att den ska nå fram genom de här filtrerna och lagren.
Precis.
Av pålagda liksom skådespelarinsatser och förhöjt formspråk och så vidare.
Mm.
Till skillnad från exempelvis en mer psykologisk realism, som det heter, när man spelar verklighetstrogen, vilket förespråkades av Stanislavski till exempel, som jobbar mycket med Chekhov. Den här formen av teater måste ju få finnas. Därför att när man som konsument har tittat på mycket psykologisk realism och verklighetstroget skådespeleri, så tröttnar man.
Man blir lite mer galet.
Man vill ha nästa nivå.
Mm.
Och då tycker jag att det är absolut tillåtet att lägga på det här som kan framstå som manér, liksom. Och konstlat spel.
Mm.
Men det är ett konstnärligt grepp. Ett grepp på en ny vinkel på det här materialet, existerande materialet, istället för att reproducera samma uppsättning hela tiden.
Mm.
Så väljer man att leka med materialet. Det var något som slog mig väldigt hårt när jag läste teaterhistoria i förra våren exempelvis. När vi läste om väldigt extrema konstformer.
Uh-huh.
Som exempelvis hon Abramovic, tror hon heter, en performanceartist. Som åkte runt och skar sig själv i kroppen på scenen. Gjorde mönster i sin kropp genom att rista in det liksom, i sig själv. Det var hennes... Det var det hon gjorde. Eller Yoko Ono som också gjorde något liknande. Hon satt på scenen och lät publiken komma fram med saxar och klippa av bitar av hennes kläder.
Mm.
Det var hela föreställningen. Att hon helt och hållet överlåter sig i publikens händer. En total hängivelse till publiken. Det finns ju någonting i det där som är lätt att förkasta. Lätt att kasta bort som bara så här,
det är konstigt.
Pretentiöst drabbel bara liksom. Men det finns ju någonting i det. Man måste kunna skruva upp känsligheten så pass att man kan se konsten i det där också, tycker jag. Och jag tycker att det måste få finnas. De där extremiteterna måste få finnas.
Mm.
Det är för fanken bra att Abramovic åker runt och skär sig själv i kroppen, även om det låter helt absurt.
Ja.
Eller som i dramer, som exempelvis den här stunden då vi inte visste någonting om varandra. Som är en absurdistisk pjäs.
Mm.
Där, som är helt utan repliker. Den är säkert 2 timmar med skådespelare som möts på scenen och precis när de ska säga någonting så skiljs de åt.
Ja, just det.
Och så kommer de in så. Det är allt.
Det är allting flera gånger i 2 timmar.
Men det måste få finnas.
Mm.
Man måste ut och söka i de där extremiteterna. alltså, för att där kunna hitta saker att ta med sig. Bara så,
ja. Ja, alltså jag håller ju med till 100% i allt du säger nu.
Mm.
Det som är problemet med Wojciech i det här fallet, eller Wojciech får ju liksom på något sätt symbolisera ett problem här.
Mm.
Det är att, och det är förmodligen någonstans kanske mitt fel också, att jag inte på förhand vet vad jag ger mig in på.
Mm.
Jag tänkte mer att så här, ja, man var kul, jag går och ser teater liksom. Mm. Men det var ju så mycket mer än så.
Mm.
Alltså, och jag väljer verkligen ordet så mycket mer än så. För att jag var inte alls påläst på vad det skulle vara liksom. Jag tänkte att det var kul att se Erik En.
Mm.
Och så är det ju liksom just det här överdrivna, stora. Och för mig som då inte är påläst med historien, som inte har läst berättelsen eller manuset eller något på innan, jag känner mig extremt exkluderad.
Mm.
Exkluderad. Och jag har på något sätt kommit fram till att det är förmodligen det jag hatar mest med teater. Alltså med dålig teater. Det är när jag får känna mig exkluderad. Och som i Wojciechs fall, då känns det som att de här människorna på scen spelar för de människorna i publiken, kanske alla utom mig, men de som är införstådda med vad allt det här är som händer.
Mm.
Och det är en fruktansvärt tråkig och jobbig känsla. Mm. Att känna att nu har de jättekul utan mig. Alltså det är en så otroligt exkluderande känsla.
Mm.
Och det är en av de absolut värsta känslorna som jag kan känna när jag går på teater. Och det händer ju inte ofta. Men det händer ju när man, och det är kanske som sagt är mitt fel, när jag inte är påläst om vad jag ger mig in på liksom.
Mm. För det känns ju fel att då döma ut det som dålig teater. För att för många
är det. Men jag säger det, här är liksom, det här är mitt fel till jättestor del.
Det är det fel.
Jo, för jag har inte läst på. Alltså så här, eller det är inte mitt fel så, men, eller så är det ingens fel. Men jag lägger lite skulden på mig själv, att jag liksom var för naiv och bara, ej, det här kommer bli kul, vi går på Dramaten och ser Erik igen. Och så var det var liksom.
Mm. Mm.
Och då kände jag att så här, varenda krona nu, eller till 90%, för 10% kan jag betala bara för att se den här scenen.
Mm.
90% var bara bortkastat. Och det är extremt synd och jobbigt att komma till den insikten liksom.
Mm. För jag tyckte ju att den var väldigt, jag tyckte den var en jättefin uppsättning alltså.
Ja.
Men det är också så här, jag är ju bekant med berättelsen sedan innan.
Precis.
För jag var med som en liten snorunge på operan när jag var barn.
Exakt.
Prata tyska.
Ja.
Sjöng på tyska.
Ja, das ist eine gut.
Du, dein Mutter ist tot. Det kan jag komma ihåg. Ja, nej, men jag kan absolut förstå det. Alltså så här, teater för de införstådda.
Mm.
Det är ju supertråkigt. Och det är ingenting som slår på bredden.
Det är också tråkigt.
Därför att det är också, det är därför vidrigt. Den inte har fått gå. Den har inte gått så mycket. Alltså den är ju slut nu.
Ja.
Den har inte spelat så mycket,
men jag till skillnad från Sweeney
Todd som är så här, det är en pjäs som är riktad till en bredare massa, ja. Den är mer kommersiellt liksom,
ja,
inriktad.
Mm.
Och det måste också finnas, självklart, lite mer mainstream,
ja.
Dramatik,
ja.
Och framställning. Och det är ju det som huvudsakligen finns,
mm.
Är det ju.
Det är klart det andra måste finnas, det är inte det jag menar, så självklart måste det finnas.
Mm.
Och det kan vara väldigt uppskattat att se sånt också, kan jag också tycka.
Mm.
Men det är just det där, då måste jag vara med på det på förhand, vad det är för något jag ska se liksom. Och på sätt och vis kan det vara tråkigt, för att det lämnar väldigt lite åt alltså det blir väldigt lite överraskande liksom, om jag är införstådd med hela berättelsen och hela historien. Det är klart man kan gå och uppleva det första gången där och då, men i det här fallet gick det inte, för jag hörde inte vad de sa.
Men det kan jag inte förstå. Du sa ju alldeles nyss att de pratade jättehögt och tydligt.
Nej, men jättehögt, men inte, alltså det var bara ett muller liksom.
Jag tyckte att
det var vid vissa tillfällen så, nej, jag hade svårt.
Du kanske stängde av för att du blev arg. Lite
jag hörde inte första fem, sen bara,
så jag pallade inte där, sitter så bara med henne. Jag hörde ingenting. Men Filip, du satt ju med fingrarna i öronen, det är inte konstigt att du inte hörde något.
Nej, det var exkluderande, okej.
Ja, men ja. Att gå och se på en sån här föreställning,
mm.
där man kanske snarare går och tittar på de kringliggande elementen
scenen.
som lyfter fram historien och kanske inte riktigt historien i sig.
Nej.
Utan skådespelarnas insatser, och man kanske tittar på någon form av vokal virtuositet, alltså liksom röstkapaciteten hos en skådespelare, och bedömer andra kringliggande element.
Bara massa tekniker.
Snarare än, ja, exakt. Alltså det blir ju lite som att gå och exempelvis om man ska dra en parallell till musikvärlden, att gå och titta på liksom någon form av frias liksom.
Ja.
Kanske inte frias, för att det här är en föreställning är väldigt, väldigt tillrättalagd in i minsta detalj, så är det ju.
Ja.
Men kanske någon form av fusionmusik då,
som, exakt,
som
jag
är lite progressiv och svår. Det blir ju musik för de införstådda.
Ja.
För folkhögskoleelever som vill ut och undersöka det svåraste som finns.
Precis.
Innan de fattar att det vackra ligger i det enkla.
Exakt. Det är bara fyra ackord. Men de måste ligga så jävla rätt och med rätt sound.
Ja, exakt.
Kom på dig själv om det är så jävla lätt.
I den här harmoniska kontexten.
Ja. Liksom.
Det är ju det som slår på bred front.
Det är det som är grejen.
Ja, samtidigt
som... Vem som kan göra? Ja, men nu var det Coldplay. Håll käften. Gör det själv om det är så jävla enkelt. Nu är de här fyra ackord. Men gör dem då. Gör fyra ackord och turnera världen över.
Jag minns när exempelvis Nils Petit Toile, som vi har tagit in i den här podden i många tillfällen.
Det var länge sedan.
Han total dissar allt som Lady Gaga gör och menar på att... Vad i helvete, jag kan skriva alla hennes låtar nu. På 10 minuter. Jag skriver dem. Det är inte svårt. Det är det ju, det är skitsvårt. Varför har du inte gjort det då? Varför är du inte miljonär just nu?
Om det är så jävla enkelt och om du gillar musik, om du gillar att hålla på med det, kör då! Idiot!
Det är otroligt svårt. Samtidigt som, absolut, jag kan se charmen i att gå och titta på konsert för att njuta av virtuositeten i den tekniska färdigheten hos exempelvis en pianist. Liksom.
Precis.
Men då krävs det också att man har en förståelse för det, för musiken.
Mm.
Innan man kan uppskatta den, en viss nivå av teknisk färdighet liksom, tror jag.
Det är absolut, det håller jag med.
Och det är lite samma sak med Wojciech.
Ja.
Det krävs att man har en grundläggande förståelse för historien för att kunna uppskatta de här kringliggande elementen och konstnärliga valen, hur de har valt att framställa texten. Men jag tyckte att det var en jättefin föreställning faktiskt.
Absolut, jag känner mig jävligt simpel.
Men det är du inte.
Förenklad.
Nej, det är du inte.
Filip, du kan sätta dig i hörnet där.
Det
finns en avdelning för dig.
Ja.
Det står Filips rum där. Du kan sätta dig där och leka med Lego så länge. Så ska vi gå och kolla på lite.
Och lyssna på Lady Gaga.
Hade du något mer?
Ja, absolut. Det tenderar att dra i de här diskussionerna och samtalen mot diskussioner kring teater och film. Men det finns ju en naturlig förklaring.
Det gör det ju faktiskt.
Ja, eftersom att det är en miljö som vi rör oss i båda två. Men det här kommer att bli ännu en sådan. Med i alla fall utgångspunkt i film. För att sen dra lite paralleller till livet i stort, tror jag.
Oj, vad mysigt det här.
Jag var i söndags kväll, så var jag hemma hos en kär vän och åt lite kioskhamburgare och tittade på film. Ett mindre sällskap. Vi tittade på One Day.
Okej.
Har du sett den?
One Day. Nej, det har jag inte.
Det är Anne Hathaway och Jim Sturgess.
Mm-hmm.
Inte?
Nej.
Nej, de spelar huvudrollerna. Den är baserad på en bok från början av David Nicholls.
Okej.
Okay. Nichols.
Okej. Okay.
David Nichols, novell. En adaption helt enkelt, en litterär adaption. Och den är från 2011.
Okej. Okay.
Och den har lite indie-fil över sig.
Mm.
En brittisk produktion, tror jag. Nåväl. Den handlar om två figurer som det handlingen är centrerad kring då. Som heter Dexter och Emma. Som möts på deras examensnatt. Precis som de har tagit examen från college.
Mm.
Så möts de där i natten. Fulla och glada inför det liv som väntar. Och bestämmer sig för då att spendera natten ihop. Så de går hem till Emma. Ingenting händer den natten, utan de beslutar att vi ska vara vänner. Somna bredvid varann. Och sen så där startar en livslång vänskap.
Mm-hmm.
Och sen så är den då uppbyggd den här resten av filmen. Genom att man får sporadiska, fragmentala inblickar i deras gemensamma relation och liv. Där man då varje gång får se förloppet av en dag med ett års mellanrum hela tiden.
Aha.
Så att det börjar 15 juli 88, tror jag.
Ja.
Det är då de träffas efter graduation liksom.
Ja.
Och sen så hoppar det till 89, så får man se 15 juli 89. Och de har alltid liksom bestämt då att den här dagen avsätter vi varje år för att vara med varandra.
Vad häftigt. Och vilken, jag kan tänka mig att det blir en väldigt väldigt tyngd på skådespelarna att gestalta en sån utveckling. Otroligt jobb.
Ja, ändå, där har de ju också,
om de gör det bra,
väldigt mycket hjälp av mise-en-scène, alltså smink och kostym och så vidare, som
absolut
har gjort kanonbra jobb.
Men deras relation, bara det kan, alltså
ja,
bara
att
är
få gestalta det i det här långa perspektivet.
Ja. Vad blir skillnaden på ett år? Kanske inte så stor.
Nej.
Men ändå
subtil,
kanske
men ändå
ibland,
kanske precis på
det
tag i vissa
fall. Det
är
som kan vara jävligt svårt att ta på.
Och det är
väldigt
jobb, alltså. Det är ett väldigt tacksamt sätt att berätta, tycker jag. I alla fall jag uppskattar verkligen när man får det här, de här långa bågarna och det här stora perspektivet, även om det ges med såna här fragmentala små inblickar liksom, i deras gemensamma liv.
Det är en tydlig dramaturgi i alla fall.
Exakt. Sen är det också svårt att förvalta. Därför att det är en svår balansgång att få tillräckligt mycket av de här karaktärerna varje gång man får slå ner i deras liv. Det är också lätt att det bara blir väldigt ytliga beskrivningar. Men jag tycker ändå att man får ganska bra kött på de här karaktärerna genom de här små inblickarna. De här inblickarna sträcker sig då över en period på ungefär 20 år. Där man får följa dem då från att de träffas fram till att nu får vi lyssna inte nu, spoiler alert.
Spoiler fucking alert. Ska jag inte se det här heller?
Nej, du kanske vill se den här. Du ska inte berätta för mycket. Men i alla fall, en period på 20 år.
Ja. Som får sitt klimax då.
Och det är också ganska vanlig ett narrativt grepp då, att man börjar såklart i slutet. Det är det första man får se.
Just det.
Slutet på filmen.
Jag älskar
och sen
det.
Hoppar det tillbaka med flashbacks så att liksom den här temporala kontinuiteten är uppbruten liksom.
Det finns ju någon, om jag bara sticker iväg snabbt, det finns ju någon tv-serie som fan alltid gör det så att man nästan kräktes till slut, att de börjar alltid med 5 minuter från slutet scenen direkt, alltid. Om det nu är, det kanske var Smallville tror jag det var, något sånt där, någon serie,
alltså Supermannen som litet barn.
Ja, Supermannens utveckling. Efter några säsonger så var det så här, de börjar alltid med scenen 5 minuter från slutet.
Det
är jättedramatiskt.
Andra berättargrepp.
Nej, men det är så här, det blir så tröttsamt till slut. Så här, det är väldigt uppskattat att man gör någon gång, men det är så här, oh shit, vilken, det är en väldigt uppskattad knep att dra till med. Men gör man det varje gång är det så här super dramatiskt och han slår honom och nu och så blir det svart och så är det intro och sen så börjar man och så står det 15 days earlier.
Ja,
eller något sådär. Och så får man, det är skitsegt. Men jag älskar det när det är,
ja, det är ett
självstående,
effektivt grepp.
Jag gillar det när det görs bra.
Ja.
För det de förmodligen misslyckades med i den serien, jag vet inte om det var så vanligt, men det kan vara det, jag tror det. Det de misslyckades med var att när då det här avsnittet kom, eller de här flera, så blev det inget speciellt. Och de lyckades inte, de fick inte till det varje gång heller.
Nej.
Och det var så genomskådligt att det var ett sånt avsnitt igen. Liksom.
Mm.
Och det var så, ja, de gjorde själva överraskningsmomentet som en sån dramaturgi och berättande liksom lever på lite grann. Gick förlorat för att det är det här. Okej, nu ska vi vänta på hur det hamnade där. Det blev så tråkigt. Förlåt.
Men jag tycker att det funkar väldigt bra i det här sammanhanget.
Kul, för du uppskattar jag när det görs rätt.
Så att, och sen så, som sagt, det börjar i slutet, hoppar tillbaka till när de träffas. Sen följer man dem. Då är det kontinuerligt berättat liksom.
Framtiden.
Med inblickar en gång per år, 15 juli varje år. Fram till när det börjar närma sig slutet. Då de hoppar tillbaka igen till början av deras relation.
Fast ett annat datum eller samma datum?
Samma datum, men man får veta, man får se den dagen. Det fick man inte göra förut.
Man får bara se delar av den eller?
Man fick se bara korta bitar av den. Nu får man se den liksom
men shit,
i sin
spännande
helhet.
När kom det här ut?
2011.
Okej.
Och just då, eftersom att man har fått ta del av hela den här resan. Den här vänskapsrelationen som haltar på gränsen mellan en fullblommad kärleksrelation och bara en kompisrelation där hela tiden finns en erotisk spänning liksom, och en djupare
inklination
nivå.
Till
att, hela tiden. Den utvecklas sen till en kärleksrelation.
Det kan man ju gissa sig till.
Och de hittar till varandra trots väldigt många omvägar.
Ja.
Men att ha hela den berättelsen och resan i ryggen när de i slutet hoppar tillbaka till den här första dagen. Det gör att det får sån otrolig tyngd i slutet. Det får liksom en sån otrolig klangbotten i det här livet som de har delat. När man sen går tillbaka och ser mötet dem emellan. Och det här liksom sliding doors tillfället när de väljer att gå hem tillsammans.
Exakt.
Och därifrån börjar en livslång relation. Otroligt effektivt berättat faktiskt.
Fan vad spännande.
En jättefin film.
Vi gör så här, till nästa gång ska jag ha sett den.
Mm. Gör det.
Så kanske vi kan prata mer och djupare om det här.
Mm, absolut, jag är inte färdig än heller.
Okay.
Det är nu som jag tänker dra det här och applicera i en egen livskontext.
Okej,
okay.
Ja, men vad bra, då etablerar vi att jag ser det här till nästa vecka.
Ja, gör det.
Du får inte avslöja mer av filmen nu.
Nej, det behöver jag inte göra.
Och inte för lyssnarna tittar
nej,
heller.
Nej, absolut
inte.
Är
det någon som tittar på det här nu? Hallå?
Nej, men jag har ju en publik här utanför. Det har vi alltid.
Ja. Okej, lugn. Okej.
Men, ja, en jättefin film. Jag behöver kanske inte betygsätta den här.
Nej, jag ska göra det nästa gång.
Mm?
Nästa gång.
Vi återkommer med recensionsbetonad analys av den här filmen.
Tycker jag.
Det här var ju väldigt mycket bara en berättelse hur den är uppbyggd. Nåväl.
Mm.
Men det här greppet tänkte jag då på när man får det här perspektivet på tillvaron. Som jag tycker att det är så fantastiskt när det infinner sig i verkliga livet.
Mm-hmm.
Det gör det med jämna mellanrum. Allt oftare på senare tid. Tycker jag.
Det här sliding doors-elementet? Eller?
Nej, men kanske det här att kunna se nuet ur ett perspektiv där man kan liksom uppleva att jag ser på nuet ur en 80-årig Patriks perspektiv.
Ja, ah, just det. Jag
att jag kan kliva ur de rådande mm. omständigheterna och se på det som om Patrik 80 mindes nuet.
Mm. Exakt. Känner du att det kan vara inte lätt, men kan du göra det? Hyfsat lätt, eller?
Det är ingenting som jag liksom medvetet bara kan bestämma mig för att göra, utan det
nej.
Är något som dyker
men upp. Du kan ändå få den känslan om hur 80 år Patrik kan.
Absolut.
För grejen är att det finns ju en monologen som jag sökte med till Kalle och kanske du också, som heter Arbetarklassens sista hjälta, handlar just om det ju.
Mm.
Att hela livet är liksom som en mosaik fragment som man liksom
lägger med sina liv, med sina handlingar, med sina tankar, med sina ord.
Och när man är i nuet så står man för nära mosaiken för att kunna avläsa hur nuet ses. Mm. Eller så tänker jag, och det tycker jag verkligen resonerar med mig, att jag kan chansa eller tänka mig hur jag kommer se på den här perioden.
Mm.
Beroende på hur den överläggande känslan är i mig de senaste åren eller så.
Mm.
Men jag, samtidigt så känner jag att det kanske inte alls stämmer. För att när jag tittar tillbaka till exempel på när jag var 8 år eller så och får en känsla om hur Filip var när han var 8. Då kan den verkligen dels skilja sig från hur jag känner idag och dels inte alls stämma in på kanske hur jag mindes det då på något sätt. Utan att man får just ta de här stegen tillbaka som monologen berättar om. Att se det från ett längre ifrån perspektiv.
Mm.
Det var det jag tänkte.
Mm.
Och jag kan känna att det är skitsvårt och nästan till omöjligt att göra det idag. Liksom hur jag kommer se på det här idag. Med tanke på hur off jag ändå kan känna hur jag var då.
Mm.
För det är klart man alltid tänker, eller jag har alltid tänkt tankarna. Undrar hur jag kommer uppleva det här om 10 år, om 20 år. När jag är på min dödsbädd och så vidare. Men, och då är det alltid, hittills har det alltid varit annorlunda.
Mm.
Och förmodligen kanske det också beror på vilket sinnesstämning och vilken liksom era man är i just nu.
Mm.
Hur man ser tillbaka på det. Och hur det var då.
Jag tycker snarare att den monologen som för övrigt är underbar. Hur den beskriver hur man kan titta på det förflutna.
Mm.
Och med hjälp av det förflutna lättare kunna förutse steg framöver.
Mm.
Och hur det kommer att ta form. Men just den här känslan av att uppleva nuet som ett minne.
Mm.
Jag önskar att jag fick leva mitt liv så. Därför att det är ett tillstånd av tacksamhet alltså.
Ja,
och det skapar en förståelse för nuets tyngd och de möjligheter som man befinner sig i just nu.
Ja.
Och jag minns liksom, jag kan minnas, det är inte jätteofta, men det är 2-3 tillfällen när den här liksom, när jag har drabbats totalt av det här. Exempelvis när för 2 somrar sedan när jag var
det var försommar och jag befann mig i en väldigt lycklig liksom period av mitt liv då.
Mm.
Kanske den lyckligaste hittills.
För två år sedan?
För två år sedan. Försommar, det var precis i slutet av Kalle.
Mm.
Och framtiden såg väldigt ljus ut.
Mm.
Jag skulle göra Tartuff då. Och så var jag hemma hos några vänner och grillade på deras tak. Sommaren var på ingång, det var liksom varma vindar som blåste. Det var en perfekt på något sätt blandning mellan gamla gemenskaper och nya, okända.
Mm.
Där och då när vi satt kring det här bordet och skrattade och hade det kul,
mm.
så var det som att jag kunde, som att jag liksom klev ur min egen kropp och såg på det här utifrån, ur ett perspektiv som om 80-årige Patrik mindes nuet. Och det är ett jätteskört tillstånd alltså.
Ja, jo.
Det är med mjukt hjärta som jag då sitter där och fäller en tår liksom, i tacksamhet över hur underbart det är just nu.
Mm.
Det har också hänt, nu behöver jag inte nämna namn, men när jag var hemma hos en väldigt god vän i hennes kök,
mm-hmm.
och bara drabbas av det här återigen. Den här totala tacksamheten och insikten om att det här, den här relationen och den process som jag har gått igenom med den här personen, vår resa tillsammans, det är något jag kommer att bära med mig hela livet. Och bryter ihop i hennes armar som ett liksom känslomässigt kolli, av tacksamhet på grund av det här perspektivet. Och liksom bara känslan av att jag kommer att titta tillbaka på den här stunden när jag är 80. Och när jag tänker på det så kommer jag att le.
Ni har lyssnat ända hit. Vad kul att ni gör så varje jävla gång. Det är lite överskattat av våran förmåga. Ni når oss på iTunes och Podomatic och framförallt på philipopatrick@gmail.com om ni har frågor eller invändningar eller lite vad som helst. Prenumerera gärna på oss på iTunes. Det gör ert jobb mycket lättare. Varsågod, där fick ni ett tips från mig. Ska vi lämna den där, Patrik?
Vi gör det, va?
Jag tycker
det har varit en väldigt härlig stund där.
Verkligen, jag gillade den.
Mm.
Hej då!
Hej då!
Månadens moralkaka!
Stopp!